Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till Anja och Julias podcast.
Jag vet inte vad det är för avsnitt längre. Det var så länge sedan.
114 tror vi.
Tror vi rätt då? 114 tror vi. Nu är det bara fram med mobilen direkt. Det börjar inte bra.
Nej,
det börjar inte bra det här.
Och ändå ser det så ljuvligt att höra din röst och få podda för er igen. För att vi har helt enkelt inte fått ihop det.
Som jag ser det nu, Julia, så är det hela 3 veckor sedan vi släppte podd.
Det är
och det
inte
var
bra.
Avsnitt 112.
Ja, men ska vi ta om hela starten då?
Vi gör det.
Ja, vi gör
det måste vara 113. Det känns inte som om vi har sagt det.
Nej, men du har rätt. Men det låter ju ingen bra 113. Man kanske hoppar över det.
13 är min mammas lyckonummer, så det blir bra.
Då kör vi det.
Hej! Hej. Fy fasen, vi är helt ur fas. En gång till, du börjar.
Hej och välkomna till Anja och Julias podcast. Avsnitt, Anja.
113.
Ja, och vi har ju lite problem eftersom vi inte har poddat på 3 veckor, googlade du just upp. Och det här är väldigt ovanligt för vad du och jag.
Jag googlade inte, men ändå.
Vad gjorde du då?
Det var gulligt. Det var ingenting. Kolla på Instagram.
Nej. Ja, förlåt, kolla Insta.
Ja, fy. Nu kör vi. Säg vad du skulle säga, jag bröt dig med hånskratt.
Ja, bara he. Vad jag skulle säga, jag vet inte vad jag skulle säga. Jo, men det här är ju liksom, vi har varit dåliga på att kommunicera att vi inte har poddat. Och det har varit för mycket helt enkelt. Och julen, vi behövde verkligen, jag behövde time out. Och du har ju jobbat som en gris hela julen. Du har ju spelat och repat.
Säger jag och ler här borta. Fast tårarna tränger upp i ögonen. Håller inte på att bli galen.
Nej.
Jag har premiär om 3 veckor på Maria Bloms pjäs. En rackarns långhelg heter den.
En rackarns långhelg. Ja. Pratar ni inte Almor?
Nej, det gör vi inte. Men jag märker att Ann Petrén börjar komma över i någon annan. Jo, i Dalmål också. Det börjar bli Dalarna för henne.
Aha,
men vi får väl se. Min roll spelar på göteborgska.
Nej, men skämtar du med mig?
Min ena roll, My, har underbett och pratat göteborgska. Och jag vill att du ska komma och göra en bedömning sen.
Du, det kan du feta att jag ska göra. Och jag ska sitta och älska dig så mycket. För att det finns ju ingenting som är så underbart som när någon som inte är ursprunglig dialekt liksom pratar den dialekten. Och göteborgska är så jävla svårt. Jag kan knappt själv låtsas prata göteborgska. Då blir det liksom ganska överdrivet för mig. Eller också lägga bara fram lite så här.
Ja, precis. Men därför är det tur att hon har underbett och att Maria Bloms värld är helt crazy. För det måste man ju säga att den är. Där allt är tillåtet. Jag behöver absolut inte prata bra. Det finns en annan som pratar småländska. Och hans småländska är riktigt rälig, kan man säga. Men det är inte det som är grejen. Sen är jag också Maria. Maria, hon spärrar upp näsborrarna lika mycket som Carola. Och så är jag polisen som pratar som en GPS. Vi får se hur det blir.
Jag tycker det låter väldigt roligt.
Ja, det ska bli roligt. Det blir helt galet. Det var en dramaturg och hennes dotter var där och tittade lite på ett halvt om halvt fiaskoartat genomdrag av andra akten. Mm. Som slutade med att någon av oss grät och så vidare. Inte jag dock, men ändå för att det kändes så jäkligt.
Du skrattar, jag elakt.
Ja, det går dåligt för dem på Stadsteatern. Men det var så roligt. Då kom Maria Blom tillbaka och sa, ni ska veta. Du vet, hon pratar ju så här, Maria Blom. Hon är så jävla, ja, hon är underbar. Men, och så säger hon så här, ni ska veta att den här lilla tjejen som var med, som var 9 år eller vad hon var, hon trodde att hon var på barnteater. Och det är jävligt bra det.
Jag känner att jag kommer älska den här pjäsen.
Ja, det vet
jag. Jag gillar Maria Bloms skriver väldigt mycket.
Mm. Jag med, ska jag säga. Det är befriande på något sätt.
Mm.
Ja, Julia, vad har du gjort idag då?
Jag har gjort en intervju med våran gemensamma vän Alexandra Rappaport angående jobbet, vänskap och så vidare.
Mm-hmm.
Men vadå?
Vad var då? Vad då?
Vad du låter så jävla sur.
Hur tror du det kändes för mig? Nej, men ärligt talat, jag tänkte faktiskt när jag såg den här bilden, så tänkte jag sen så här, det här måste jag berätta om i podden. För att i början var vi båda väldigt duktiga på att berätta när vi var avundsjuka eller liksom... Ja. Ja, vi var liksom lite mer brutalt ärliga här i podden med de mindre smickrande sidorna. Så jag tänkte säga det, att det var verkligen... Jag kom hem och hade tränat ett Zumba-pass för första gången på typ ett halvår. Och var helt slut och hade... Som min dotter sa igår, mamma, vad dålig hy du har fått. Vi har ju ätit så mycket skit. Så jag hade en stor, som ett bockhorn nästan mitt i pannan. Fet jävla finne. Och på tinningarna också 3-4 finnar. Och kände mig apfull och lite ensam och gråtig för att jag skulle skriva en podd. Och för att jag måste lära mig massa repliker ikväll. Och kände mig oglamorös och ful och instängd på teatern. Och sen så ser jag på Instagram... Roligt att jobba med en vän. Och så är ni så jävla apsnygga så att jag höll på att gå på mitten. Ja, det måste du erkänna. Sjukt snygga var ni. Det är ni också. Men då blev jag så där jätteavundsjuk. Fick ont i hjärtat och tänkte, jaha, de är bästisar nu och så där snygga. Ja, det är klart jag inte får vara med för jag duger väl inte. Jag är för ful. Så därför lät jag lite sur nu när jag frågade.
Det förstår jag, och det är roligt att jag tänkte faktiskt ringa dig och säga att vi skulle göra det här, för att det är ju sällan så glamoröst som det ser ut liksom.
Nej, jag vet. Eller hur? Det. Jag vet ju och, det.
Så jag kan säga att det var svinkallt i en källare, men det var väldigt trevligt att träffas, men du har ju fått umgås med henne hur mycket som helst under gåsmamma, så jag kände att det var lite min tur.
Okej då. Vi kanske kan leka alla tre någon gång. Men det ska vi också.
Ja.
Vi ska ju gå och se Suffragettes.
Ja, fy fan vad kul vi ska ha det då.
Ja, Sofia Helin ska med också.
Gud vad mysigt.
Och vi kommer lägga upp foton på Instagram från när vi kommer.
Ja, på alla fyra.
Nej, nu ska jag.
Det är alltid någon annan som blir avundsjuk då.
Det är ju det, det är eller hemskt. Så tänkte jag, har andra människor känt så här, Julia, när de ser bilder på dig och mig från podden? Ja, där är de så jävla kreativa och gör sin podcast och...
Och umgås och de har massa grejer på gång och undrar vad det är för någonting de har på gång. Och...
Egentligen ses vi aldrig, nästan bara skypar.
Uff, det där måste vi ändra på. Jag blir bara ledsen när du säger så.
Ja, nu ska vi över till något mycket mer seriöst, Julia, än min avundsjuka.
Ja, fast jag tyckte den var gullig. Jag tyckte den var fin. Tack för att du bjöd mig på din avundsjuka.
Ett litet kärleksbevis också.
Mm, det är det verkligen. Mm. Puss, puss.
Puss, puss. Du, idag så har ju David Bowie, eller Bowie, jag vet fortfarande inte, och vi har pratat om det här i podden förut, men vi svenskar vet ju aldrig om det är Bowie eller Bowie, men han har ju avlidit i cancer, 69 år gammal.
Ja, men det är så fruktansvärt.
Framförallt är det ju så, det är först när en sån stor artist dör som man förstår hur stor han var, och revolutionerande, och hur modig han var.
Verkligen.
För mig var han som barn, precis som John Lennon, oerhört skrämmande. Jag tyckte han var jätteläskig på 70-talet. Och jag tycker inte det är så konstigt. Jag, på Instagram så följer jag en kvinna som heter Sanna Nyström. Som är jättespännande att följa. Mm. Det är hon som har gjort kostym till julkalendern nu och till alla de här historieätarna. Sanna Nyström kan jag tipsa om. Och då har hon, hon, alla har ju lagt upp foton på Bowie, jag med. Jag har ju lagt upp ett på honom från en film från 80-talet där han har 1700-talskläder. Men den här bilden som hon har lagt upp förklarar ju varför jag var så rädd för honom. Han har den här hennaröda hockeyfrisyren. Igelkott / hockeyfrisyr. Och han har sminkat så att eyelinen liksom innanför den inre eyeliden. Och sen så har han som en nätbrynja i svart med guld lurexaktigt tyg över som ett par kalsonger. Och sen så går det fram två löshänder som håller för hans bröstvårtor i guld med svarta naglar på. Han ser ut som en alien. Det är klart han var läskig när jag var liten. Skitläskig.
Det är klart han var.
Sen när jag var 14 så kom Let's Dance. Put on your red shoes. Den. Och då var ju han 39 år. Och jag tyckte att, fan vad häftigt att en gubbe kom med
på vara med och leka.
Den där gamla Ziggy Stardust. Fan, han kan göra musik fortfarande. Och nu inser jag att han var 39. Då han var så yngre än vad jag är nu. Den där gubben. Mm. Och så, som vi pratade om i en tidigare podcast, du och jag, att när man blir äldre, så lika gammal som någon som var äldre än en själv när man var ung, så kan man säga, shit, han var ju snygg. Men då var han en gubbe. Det samma hände nu när jag sett alla de här, gud så snygg han var på 80-talet och hur vacker han var som ung man.
Ja.
Han har ju, men det som är Bowie för mig, det är min mormor. Han är vansinnigt lik min mormor. Och även min mamma över ögonen. De är faktiskt, och den här skarpa näsan. De är jättelika.
Men,
så att för mig är han mer min mormor och någon slags androgyn övernaturlig ödla. Som jag också, som många har skrivit, kändes som en odödlig person. För att han kändes lite övernaturlig. Hans sista låt heter ju Lazarus. Kajsa Ernst har ju varit, som jag jobbar med nu. Hon satt senast i fredags och sa, gud, du måste lyssna på det här nya, Anja, det är så himla bra.
Men det är bra.
Jag har inte lyssnat än, har du?
Jajamän.
Men du, vad kände du då när du fick veta? Man brukar ju komma ihåg när man får reda på sånt här.
Ja, det stackar Bo som gjort en video, tror jag, förresten.
Johan Renck.
Johan Renck, ja. Alltså jag gick upp i morse och jag började gråta, Anja. För att han var, jag tyckte att han var det vackraste som fanns, för han var så lik min pappa.
Ja, det är han faktiskt. Din mamma och min pappa är inte olika.
Nej, det är jättekonstigt. Det är jättekonstigt. Det här gräver vi inte djupare.
Nej.
Och sen så gillade ju både min stora syra och min mamma Bowie. Mm. Så att jag fick liksom det med mig. Sen så fortsatte jag att lyssna på Bowie. Och på varje blandband jag gjorde så hade jag minst någon, två, tre Bowie-låtar med. Mm. Länge liksom. Så att han blev någon form av, alltså förutom att han var lik pappa, så blev det liksom en känsla av trygghet och barndom. Någonting som vi kunde komma överens om. Som alla tyckte om hemma hos oss.
En följeslagare ganska till en familj lite.
Ja, lite så. För mycket annan musik var vi ju delade på. Så när mamma körde igång Göteborgs kammarkör och sånt, kände man ju såhär, nej, det tror jag inte. Eller när syrran körde igång sina lite mer syntiga grejer, så kände jag också, nej. Nej, jag var med på för Madonna och det tyckte väl de var sådär.
Mm.
Så Bowie var ändå någonting som vi kunde enas kring. Men det som slog mig i morse då, när jag läste det här, för det var som att tiden stannade. Det var väl också det att man inte visste att han var sjuk. Och så det skakade om mig lite faktiskt. På sådär, på riktigt, som det kan göra ibland. Jag menar, det är ju verkligen väldigt märkligt egentligen. För det är en människa som jag inte känner, men som jag har en relation till för att han gör musik. Alltså det är så opersonligt på ett sätt. Och ändå så personligt. Men musiken finns ju kvar även om han är död. Så egentligen är det ju ingen skillnad. Och ändå så kändes det så mycket. Ja, det är märkligt. Märkligt fenomen det där.
Men om jag skulle försöka säga hur jag tänker kring det, ser jag att via vissa artister som har följt med mig länge, så får jag liksom, jag har ju inte en relation till dem, men via deras musik och röst, sångröst, så har jag liksom en relation till mig själv under en väldigt lång tid. Där den här personens konst är med, men jag känner ju inte liksom den artisten såklart, eller när man var yngre så kunde det ju kännas som att man gjorde det.
Men... ja, också den här julmusiken som han sjunger. Parampapampam, den kollar jag ju på varje jul. Alltså det är så många såna här bara barndomsminnen och traditionsgrejer också. Ja, men så tänkte jag igenom så här ögonblick där tiden just har stannat. Och det finns ju ganska många egentligen. Så jag satte mig och skrev ner några av dem, Anja. Vill du vara med på min lilla tiden står stilla resa i mitt privata liv? Det hände då i morse när jag läste att Bowie var död. Sen satt jag mig så här och tänkte. Det första jag kom att tänka på när tiden stannade, det var ett annat dödsfall. Det var när min faster dog när jag var 13 och kom till min farmor och farfar. Och de berättade att Gunilla hade dött hemma hos dem på morgonen. Hon hade anorexi. Det var så här att, då kom jag ihåg att tiden stod helt stilla. Jag kommer ihåg hur vi satt. Jag kommer ihåg hur det luktade. Jag kommer ihåg allting liksom. Så det var också ett dödsfall. Och nästa sak som jag kommer ihåg så där tydligt när allting bara stannade. Det var när jag hade sökt glappet. Och jag har precis fått en egen lägenhet. Och Peter Schildt ringer mig och säger... hej, jag vill att du gör rollen som Ella. Då kom jag ihåg också att det blev så här att allting bara stannade upp. Jag kom ihåg känslan och åt vilket håll jag stod i min första lägenhet. Jag menar, detta är ju 20 år sedan. Och det var ju bara av de orden. Och det var ju något glädjande, så det var ju inte sorg med det. Men det var också så här... ja, och så ville jag inte låtsas om, för jag skulle vara så cool. Så jag ville inte låtsas om hur glad och berörd jag blev. Så att jag frågade... jag sa inte tack, jag sa inte vad roligt, utan min första fråga var, har du ringt Katta också, för hon har väl också fått en roll, eller? Katarina Cohen som spelar Josefin i glappet. Och ett annat ögonblick där tiden stannar, det var, jag var lite korkad, för att jag vet ju hur barn blir till, och jag vet ju hur det märks när man är gravid, men jag hade inte fattat att jag var gravid med min dotter. Och så gjorde jag ett graviditetstest och såg svaret på den här stickan. Då stod tiden också bara helt still. Jag fattade ingenting.
Jo, var du sådär som jag? Gick du också och sprang och köpte 3 nya test?
Nej, det var så bombsäkert.
Det var mina också, men jag var tvungen att göra det.
Ja, men det gjorde jag nog med Vide. Men Tilde var det mer sådär, vad tusan.
Du var så ung också.
Ja, jag var så ung, så jag gick bara ut från toaletten och sa till Stoffe, du får kolla själv. Han fattade ju ingenting, han hade ju inte läst på hur man skulle tolka dem där.
Nej.
Men sen när han fattade så blev han ju också glad. Men det var så här, det var totalt stillastående. Och sen så, nu kommer det lite oordning här, men sen så är det när min farmor dog och min mormor dog. Det är lite liknande när det bara stannar upp, det är inget konstigt liksom. Eller när Ingmar Bergman ringde mig. Mycket telefon och mycket dödsfall, märker jag.
Det är som att, men det är inte så lättare. Konstigt. Och stannar ju också tiden.
Den stannar ju, verkligen. När Ingmar Bergman ringde och frågade ifall jag var med i Sarah Band. Det var också så här att det bara tjonk. Och det roliga är att Stoffa var så arg på mig. För han sa att du uttryckte liksom ingenting. Ingen glädje, ingen lycka, ingenting. Utan det var liksom som att det var helt... det stod still. Det hände ingenting inne i mig. Mer än att det bara...
det känner jag igen.
Visst är det konstigt?
Jag vet när Lukas Modisson ringde hem till mig, min lilla etta, i Hornstull och sa att jag hade fått rollen. Så bara, jag har lite åsikter om manus här. Du ville ju att jag skulle ha åsikter om manuset. Jag kunde liksom inte ta in. Det var som det var. Och sen så pratade vi om de här synpunkterna som jag hade, eller idéerna. Och till slut så säger han så här, ja, men vill du ha rollen? Vill du ha den? Liksom. Jag trodde att jag hade sagt ja liksom, men det...
men gud. Men så det var konstigt. Det var konstigt, det är som att det är för stort, man klarar inte av riktigt, eller nu var jag ju mycket yngre och då och du också. Att ta in i ett utkast. Idag skulle vi nog säga det som förväntades, även ifall tiden stod still, tror du inte det?
Kanske, det beror ju lite på vad det var för någonting.
Ja. Sen ska jag ta ett vidare exempel. Vi krockade med våran bil på Essingeleden. Vi körde ytterfil och så var det bakom en krök så var det en bil som hade stannat i ytterfil. Och det var ganska mycket trafik så vi kunde inte väja. Så vi körde in i den. Och då stod tiden verkligen stilla. Det var så där, det stod så stilla så att jag märkte inte att jag hade hyperventilerat och mina händer domnade. Det gick ju bra. Allt gick bra. Men alla andra var så tysta och jag kom ihåg att jag bara andades så där tungt och att det knackade på min axel efter ett tag och jag skrek rakt ut som att någon hade slagit mig. Det var det räddningstjänsten. Men då stod tiden stilla väldigt länge.
Det där berättade faktiskt din regissör som du jobbar med nu. En liknande grej, du kan fråga honom. De voltade han och hans tjej som också gick i min skaraklass då, båda två, för ett antal år sedan på Gotland. De hade sån tur att det var snö. De hade sån tur att de landade just i en stor upplogad snödriva. Och att de körde ganska sakta, men de hade också klassisk musik på. Och det är det enda ljud de minns. Att de hänger upp och ner i bilen och det är helt knäpptyst förutom den där lilla musiken som hörs.
Så ja, men det är
titta på varandra. Är du okej? Okay? Jag är okej. Okay. Ja.
Ja, visst är det märkligt alltså. Och sen så är det ju barn och grejer. Jag ska faktiskt säga de flesta är liknande varandra. Men när jag fick min fasta anställning. Då hade jag i alla fall, då tänkte jag så här, då stod tiden still när Staffan Valdemar Holm som var chef då ringde och frågade om jag ville ha det. Och då hade jag tänkt att om jag får det någon gång, då ska jag visa min glädje. Så då skrek jag rakt ut, fast jag egentligen var bara stilla inuti. Och han sa, du får ta och lugna ner dig du. Och du, ge mig ingen kram. Så där fick jag... För att jag verkligen försökte visa min glädje. Och nu kommer mitt sista exempel på när tiden stannade. Som man kanske inte tror. Men när jag fick min första sågning, Anja.
Jaha, när jag fick min första mens, tror du skulle säga.
Nej, ja. Ja, då stannade nog också tiden lite i skräck, tror jag. Men när jag fick min första sågning...
Nu är du för nära. Det är någonting när du kommer för nära micken så blir det så här
Är det bättre så här, ja?
Nej, nu är du burkig och knastrig. Jag vet inte vad du gjorde nu. När du börjar prata om Leif Sern.
Leif, ja, det börjar knastra. Jag börjar prata om gubbfan. jag tror att vi har lite dålig uppkoppling idag.
Nej, nu blir det bättre. Bättre. Så fort när du kommer lite för nära så är det som att den inte klarar av... Jag vet inte.
Klarar av min röst.
Nej.
Jag klarar inte av det här, allt som jag. Nej, tack Anja. Nej, men sen så det sista är när jag får en sågning i DN av Leif Sern. Jag kommer ihåg att jag slog upp tidningen och för mig var det liksom... Om man jobbar och gör sitt bästa och är med bra människor, då kan det ju inte gå dåligt. Så för mig var det en sån där chock. När han skrev att jag stod och skrek längst fram på scen. Och ägnade ganska mycket tid åt hur dålig jag var. Och det var liksom... Det var mitt andra år på Dramaten. Det var ganska känsligt liksom.
Men det är ju om någon skriver så där i DN, det kommer ju alltid för evigt att vara känsligt.
Ja, det kommer det, men det här var chockartat. Det var tiden stannade känsligt, Anja. Men så tänkte jag så här, vad är det då som gör att tiden stannar? Vad är det som gör att alla intryck blir så starka då? Och då tänkte jag på det här som vi har pratat om med sinnena, att man använder hörseln, synen, känslan eller smaken eller vad det nu kan vara mer än ja, man använder ett sinne mer än de andra. Men det är som att då när tiden står stilla, då är alla sinnen helt vidöppna. Och jag tror att det är en sån kraftansträngning för alla cellerna att vara så öppna. Så att jag tror att den tiden kan räknas som längre för att allting samtidigt är vidöppet. Vad tror du om den teorin?
Det låter faktiskt... Det är också som att i den där luckan i tiden som uppstår så famlar man efter en lösning på en situation som känns oändlig. Som känns ogripbar. Oåterkallelig. Och det finns ingen lösning just där och då. Man står öga mot öga med en sanning som man inte hade förväntat sig.
Ja, Och det kan vara uppåt, det kan vara neråt, men det är någonting som berör en långt där inne på något sätt.
Ja, och som du säger, alla sinnen är vidöppna. Det påminner lite om att tappa text på scenen eller att...
Ja, precis. Det kan ju kännas oändligt.
Eller att motspelaren inte kommer in, eller att det ska komma en ringsignal från ljudteknikerna, men det kommer aldrig. Så det plingar inte på dörren, eller telefonen ringer inte, så man kan inte säga, åh, det ringer i telefon, som man ska säga. Nej, då letar det. Hjärnan febrilt under den här, och den här korta stunden känns som oändligt lång.
Mm. Mm. Men du tror att min teori kan stämma här då?
Vi går ner på, man går ju ner på en väldigt basic
nivå.
Nivå, ja. Den här ryggradsreflexnivån känns det som.
Mm, mm, mm. Vi behöver inte, jag har liksom inte gjort någon djupforskning i det här. Söker man på när tiden stannar så får man upp först en film och sen på nätet alltså. Och sen så får man upp krishantering för väldigt sjuka.
Mm.
Det är vad man får upp. Men det kan även vara åt andra hållet.
Mm.
Men som sagt, jag vet inte, men jag har en teori.
Men det var väldigt spännande. Jag började tänka på när jag själv, vilka tillfällen. Och senast var när Theo friade till mig. Som tiden stannade. Både, alltså, och sen kom alla känslorna på en och samma gång. Sorg, glädje, lycka. Eufori och avgrundsdjup, jaha, det är det här det blev, eller men liksom det var så mycket, men först så stannade den bara, jag hörde liksom inte havet längre och...
Nej.
Och sen kom jag ihåg det där som du berättade om när du fick Ingmar Bergman rollen och att jag och Stoffe blev sur för att du inte reagerade, det var samma, jag fick ju söka scenskolan så himla många gånger. Och när jag hade gått fram till den där listan i sista provet så många gånger och aldrig stod mitt namn där. Och så gick jag fram, det var vinter, och så gick jag fram och tittade på den. Och jag hade trott att jag skulle skrika av glädje sådär. Som du också hade trott att du borde göra liksom.
Ja.
Det enda
som jag sen, som jag sen övade mig på att göra, som bara blev om att lägga av.
Och så gjorde du det inför Staffan Valdemar. Han är ju livrädd om man är det minsta spontan. Jag gick på honom häromdagen, han jobbar på Stadsteatern nu. Och var skitspontan och kände, nu du, ska jag utmana dig. Nu är jag så gammal så jag bryr mig inte om han gillar mig eller inte.
Det är bra, Anja.
Det är så skönt. Så jag var så glad. Hur är det? Hur mår du? Det tycker jag är jätteroligt faktiskt, det var ju hemskt av mig. Men vad skulle jag säga? Jo, och då vänder jag mig om när jag ser mitt namn på den där lappen och säger bara, yes. Och sen vänder jag mig om och börjar tänka på, okej, vad ska jag, hur kommer det bli sen när jag går ut scenskolan då? Ja, men alltså, jag hamnade direkt någonstans.
Ja.
Det var så, jag hade kämpat så länge så det var fullständigt overkligt. Det var bara att säga, yes, hoppas jag inte dör nu när jag om jag halkar här på isen. Ja.
Ja, det var mitt ögonblick. Tack, Anja. Det var väldigt bra. Såg du 13-dagskonserten från Berwaldhallen häromdagen?
Nej, det gjorde jag inte.
Nej. Jag såg den. En kompis till oss var med och sjöng där. Filip Jarmerid.
Mm.
Jarmerid. Ja, han är så fruktansvärt bra. Det var en bra konsert. Så att jag stod och tittade tillsammans.
Det var alltså på tv.
Ja, på tv.
Mm.
Och så säger Stoffe så här, men shit, vilka jävla money notes han har, Filip. Bara, money notes, vad fan är det, Stoffe?
Ja, vad är det?
Ja, du, money notes, det är de där noterna som folk slänger pengar på dig för att få höra de där, wah! Eller vad man nu har, liksom.
Aha, okej. Okay.
Mm. De där fullpatte... tonerna eller det där som man blir berörd av i en röst som Helene Sjöholm, hon blir inte alltid de högsta tonerna, hennes kan ju vara liksom vroom, eller vad det nu är, att money notes är det som folk pröjsar för att höra och se
just från dig. Mm.
Och då kunde jag inte låta bli att gå vidare på, vad fan skulle det vara i våran bransch? Vi har inga money notes, men vi kan ju ha money lines eller money emotions.
Att vara eller inte vara. Men kan man ha det fortfarande, Julia? Ernst Hugo kunde ju det. Margareta Krook, ja. De har speciella... Björn Gustafsson har fortfarande money lines, kan man säga. Men kan vi...
Kommer du på flera?
Ja, Ronja! Han fattas mig! Vad heter han?
Börje Ahlstedt, ja.
Och sen också, jag tänkte på det, men rösten och skådespelaren i sig betyder ingenting idag i det offentliga rummet. Vi har ingen plats, vi har ingen status längre som kändissymbol eller som något att se upp till. Att odla sin särart är mer nästan farligt på något sätt.
Om du inte är komiker, om du inte är komiker.
Ja, men att bli känd som ung skådespelare för det du gör, till exempel för din röst eller något, det är ju nästan omöjligt idag. Jag tänkte på det när jag jobbar nu med en ung skådespelare som ser mycket äldre ut än vad han är, men Cardo Mirza. Han har en fantastisk röst. Jag tänker på de här, när han pratar, han bryter lite, han är från Ukraina, men det är väldigt lite. Men hans röst är, han betonar på ett sånt där sätt som är mycket personligt och väldigt, man lyssnar, man lyssnar när man hör hans röst. Och då tänkte jag på det, men den kommer inte att vara något signum ändå. Det är inte det längre, som Allan Edwall och bitter jävla skåd.
Nej, men det spelar ingen roll. Nej, men jag tror att du har både rätt och fel, Anja. För att jag tror att man kan bli känd för en replik. Eller, som nu är vi inne på komik då. Henrik Dorsin i Solsidan. Tjenare, mannen! Alltså, den känner man ju igen, liksom. Mm. Men då är vi inne på komik och man är inne på någonting som går väldigt länge. Men det är klart att det inte är lätt. Men med PR, eller med en story och en punchline, om det är en replik som sätter sig eller något som används i trailers, då går det fortfarande. Men med nu till exempel, Anja? Are you talking to me?
Ja, just det. Du, Robert De Niro, taxi driver. Ja.
Och sen har vi vår kära Jakob Eklund.
Vad fan! Ja, det är ett väldigt roligt YouTube-klipp som ni kan googla på. Jakob Eklund, vad fan! Det visar sig att han lägger till det väldigt ofta i sina repliker.
Ja, jag menar, han har ändå gjort sig en business på, vad fan!
Mm. Det är ingenting, det är inte till hans nackdel, det är till hans fördel har det blivit.
Ja, men det är ju det. Och den är ju liksom privat tillagd, den är ju inget manus, men så har vi...
Men har han slutat säga det å andra sidan?
Det vet vi inte än.
Sen när videon kom ut.
Möjligt. Sen har vi Arnold. Hasta la vista, baby.
Ja, det är ju en. Hasta la vista, baby.
Ja, du gjorde det bättre än jag. Jag kommer inte ner där.
Jag fick du för att du gick och fotade med Alex. Men jag skojar.
Förlåt.
Förlåt.
Och sen så har vi ju såklart, fast det är ju ingen skådis, men det är en oerhört känd filmreplik. E.T. phone home. Ja. Man börjar nästan gråta bara man hör det.
Ja. Det rymmer allas vår längtan efter våra föräldrar, kan man säga lite där.
Ja, och det är sån här, ja, det är så här lines som är essensen av en hel film som man har i sig liksom. Mm. Och sen så har vi ju Clark Gable. Frankly, my dear, I don't give a damn.
Ja, precis.
Det är borta med vinden.
Mm.
Men sen har vi då emotional, money emotions.
Därför, men du tror inte att han var jävligt trött på det? Att folk gick fram och sa det till honom, frankly, my dear, I don't give a damn. Eller liksom att folk säger till Schwarzenegger, hasta la vista, baby. Det är ju inte så många som går fram till Helene Sjöholm och bara... Vem ska jag? Alltså, det är inte samma sak då att ha en sån där money notes som att ha. Folk går inte fram på ICA och försöker sjunga som hon rakt i hennes öra.
Nej, men jag kan ju tänka mig att Arnold då till exempel har ju tjänat ganska många miljoner på att det är ett citat som han kan bära med sig. Han skulle kunna sälja sig till vilket företag som helst, vilken dag som helst, och tjäna hur många miljoner som helst för att gå fram och säga hasta la vista, baby.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Så det är liksom, Absolut, det kan finnas
nackdelar. Det var jätteroliga det. Hör upp alla reklambolag. Om ni vill göra något roligt med Jakob Eklund så kan han säga fan. Så kommer ni sälja som smör era grejer.
Det skulle ju göra det.
Ja, det skulle det faktiskt. Skulle ju det skulle bli en väldigt rolig grej.
Ja. Varsågod alla reklamare där ute. Ta den. Men sen har vi Money Emotions. Har vi. Och då skulle jag vilja säga Helena Bergström och Lena Endre som är väldigt bra på att gråta. De har fått mycket håneri för det, framförallt Helena Bergström. Att man har hånat dem och ska gråta nu igen. Men faktum är att jag tror att de har tjänat en del pengar på de där tårarna.
Tror du? Ja, det tror jag också.
Mm. Och sen så har vi, förlåt, jag måste bara hoppa tillbaka till Patrick Swayze. Nobody puts baby in the corner.
Nej, precis. Det roliga är att jag har aldrig sett den filmen.
Nej. Men kan du den här då? Kan du den här då? Farbror Melker, varför badar du alltid med kläderna på?
Du har inte rätta knicken. Ja, den det är ju egentligen den av Astrid Lindgrens historier som har mest one-liners.
Eller hur?
Hemma på min gata i stan.
I stan. Där bor en tant.
Ja. Ja, det är verkligen, precis. Den är ju full med det. Mio min Mio är inte lika full med det.
Nej, men Bröderna Lejonhjärta har ganska mycket. Och Ronja har ju, har fattat mig, den är ju med i varenda dödsruna, eller på att säga. Ja. Du fattas mig, du fattas oss. Det är ju så fint. Eller Bröderna Lejonhjärta, jag ser ljuset, Jonathan. Eller, jag vill inte vara någon liten lort.
Ja, det är sant. Mio min Mio minns jag bara en. Men det var ingen.
Men det blev aldrig någon.
Det var en klo. Nej,
det var en klo av järn. Men det är också det att det var ju den filmen som aldrig slog. De andra filmerna såg man ju om och om igen.
Ja, den var en internationell, något slags samarbete, eller hur? Mm. Som inte lyckades, precis, riktigt.
Nej, det blev inte toppen. Nej. Men du, Anja, det här liksom, det var ju en rolig grej. Men det som jag vill komma fram till är då, vad är våra money notes? Vi har ju pratat om att vi vill tjäna pengar.
Hej och välkomna. Vad är det för avsnitt nu igen då? Eller det här. Julia. Eller så börjar du ditt segment med Anja.
Jag har tänkt på en sak.
Jag har lyssnat på andra poddar. De är så mycket mer smidiga och för in samtalet. Så här, smidigt. Och du och jag bara, nu är det min tur. Julia.
Som man ska sjunga när man var liten.
Precis.
Inga lilla vänner.
Anja. Är det våra money notes?
Nej, vi får inga pengar för det, Anja. Då har du väl för fan märkt vid det här laget.
Mm.
Sa hon bittert.
Ja.
Jag har en till dig som jag skulle säga att du skulle kunna ha som money emotion.
Mm. Nu är du nyfiken. Har du någon mjölk i pattarna? Man smakar lite.
Nej. Jag skulle säga att det är ditt skratt.
Mitt skratt, ja. Mm.
Och ja. I mitt fall får jag ju säga att mina money notes, det jag tjänar mest pengar på just nu är ju att jag läser in ljudböcker.
Det är ju hela din ljuvliga röst, hjärtat.
Ja, men tack min kära. Så jag tänkte då att vi ska befrukta varandra här. Att jag läser lite och så skrattar du oavbrutet. Ska vi se om vi får några sponsorer på det här.
Ja.
Mm. Varsågod och börja.
Mm. Ja.
Du har hört oss, Anja Lundqvist och Julia Dvinius, prata oavbrutet i 112,5 poddavsnitt. Du har hört oss, Anja Lundqvist.
Någon som vill sponsra.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Julia!
Ja, Anja.
Nu ska du få en historielektion.
Ja!
Igen, det var ett tag sedan.
Jag älskar dina historielektioner.
Och det kommer faktiskt ur den här fantastiska boken igen som jag har pratat om en gång tidigare i vårt program. Som en man från Israel har skrivit, han heter Yuval Noah Harari, han är forskare. Och en väldigt ung forskare. Och han har skrivit en bok som heter Sapiens, en kort historik över mänskligheten. Och han har liksom, jag blev full av aha-upplevelser när jag läste den här boken. Det var inte så här, ah, just det, det där och just det där, utan aha, det är faktiskt så här det har gått till. På gott och oavsett om det, han har skrivit om utvecklingen oavsett om den har varit god eller ond. Han har inte lagt någon värdering, han kan ha skrivit. Och sen så blev det så här, och det var på bekostnad av alla inhemska befolkningar som USA, Amerika erövrades. Men det är en bisats, han tar inte upp liksom att det var vad han skriver, och det var ju fruktansvärt. Men sen går han vidare med andra fakta. Han har inte hängt upp sig på, det är inte det hans bok handlar om. Men han är inte dum i huvudet för det, men ändå. Men där finns ett kapitel som heter Upptäckten av okunnigheten. Och då tänkte jag, jag har ju också upptäckt min egen okunnighet om mig själv mitt i livet. Hur lite jag visste om mig själv. Och hur att det erkännandet, att jag inte visste egentligen hur man lever livet och vem jag själv var, som kom ungefär vid 30-årsåldern för mig. Det var ju som att öppna en ny dörr till det riktiga livet, skulle jag vilja säga. För mig i alla fall, till ett mer vaket liv. Och att i det där som jag hade trott hela mitt liv, att om jag vet allt så är jag i hamn. Då är jag vuxen, då är jag färdig, då kan ingenting ont hända och så vidare. Då är jag trygg.
Men det känner jag igen. Det känner jag igen. Ja,
eller hur? Och att ha alla, att inte, det var väldigt ovanligt att höra mig säga, jag vet inte.
Nej, för det var svaghet, eller?
Ja, och jag trodde nog att det var min plikt att alltid ha ett svar. Och nu finner jag mig själv mer och mer säga, ja, jag vet inte. Men det kan vara så här, det kan vara så här, det kan vara så där, och jag vet inte vad jag kommer göra om 3 år. Och så vidare.
Nej. Men idag känns ju det bra, men då kändes det som ett stort misslyckande. Så är det.
Ja, och fruktansvärt läskigt också. Och så har det ju varit lite för människan i historien också. Om vi säger att en spansk bonde hade somnat år 1000, alltså för 1000 år sedan. Och så hade han vaknat på 1500-talet, 500 år senare. Och han vaknade av att Columbus sjömän höll på att gå ombord på sina skepp som heter Niña, Pinta och Santa Maria. Och då skulle den världen som han vaknade upp till ha varit ungefär densamma som när han själv somnade då 500 år tidigare. För det hade ju hänt ganska mycket med teknik, maner och inom politiken och nya gränser och sådär. Men när han vaknade i medeltiden så skulle han skulle ändå vakna till en värld som han kände igen. Man byggde båtar och hus av samma material och så vidare. Mm. Men om en av de här sjömännen då, från Columbus skepp som var födda på 1500-talet, om de skulle vakna 500 år senare, på 2000-talet, och vakna till ringsignalen av en iPhone, och öppnat ögonen kanske i ett modernt kök eller på ett sjukhus i en operationssal eller vid tunnelbanan eller på ett flygplan. Mm. Hur tror du den personen skulle känna sig då? Skulle den känna, men det här är ju nästan som hemma hos mig?
Nej.
Nej, alltså den skulle knappt veta om den hade kommit till himlen eller helvetet.
Nej, precis.
Det är för att de här sista 500 åren i vår historia som människor, vårt mänskliga släkte, det har varit en otrolig ökning av människans makt. Det fanns ungefär 500 miljoner människor på 1500-talet. Nu är vi 7 miljarder.
Och om vi då tänker... Det är ganska hisnande faktiskt.
Ja, det är hisnande också att vår nyvunna makt kommer just ur erkännandet av den här okunnigheten, att vi inte visste. För innan det så visste vi. Världen är platt. Gud bestämmer allt. När du dör hamnar du i himlen eller helvetet. Man hade redan alla svar. Och man trodde att den bästa tiden redan hade varit i paradiset. Sen hade vi bara förflyttat oss längre och längre bort därifrån. Men det hände någonting där senare då med den vetenskapliga revolutionen. Men om man tänker så här, ett sånt där slagskepp, visste ju inte jag vad det var när jag läste den här texten, men det är ju ett stort krigsfartyg. Om man tänker att ett modernt krigsfartyg transporterades tillbaka till Columbus tid, så skulle det på några sekunder skulle det ha kunnat utplåna alla de här skeppen som var på väg till USA, och sen skulle det kunna sänka ett enda modernt skepp, alltså skulle kunna sänka alla dåvarande stormakters flottor utan att själv få så mycket som en skråma. Tekniken har utvecklats så mycket.
Även krigstekniken ju.
Ja, och framförallt den. Att utveckla, det var ju det som man upptäckte då, alla ledare, att utveckla tekniken gav en fördel i strid. Det hade man inte tänkt på innan. Man hade samma vapen i flera tusen år. Men en modern dator då skulle lätt kunna lagra varenda siffra och ord och allt, varenda liten skriftrulle i alla medeltida bibliotek, och sen ändå ha plats kvar. Och vilken storbank som helst idag har mer pengar än alla förmoderna kungariken tillsammans hade. Så det har ju hänt en massa grejer. Och innan 1500-talet så hade ingen seglat jorden runt, till exempel. När de åkte de här fartygen från Spanien till USA, så det tog 3 år för dem att komma fram. Och då hade alla dött nästan på resan.
I sjöbjugg och trillat över bord och
ja, allting. Och det tog 3 år. Och 1872, du vet Jules Verne, den här som man fick lära sig om i skolan, jorden runt på 80 dagar. Då kunde han föreställa sig att man skulle kunna komma jorden runt på 80 dagar. Idag kan vem som helst, du och jag, har man en vanlig medelklassinkomst så kan man tryggt och lätt ta sig runt jorden på 48 timmar.
Just det.
Och vi har lärt oss flyga, vi har ubåtar, vi kan ta oss till månen. Ja, det är så mycket som har hänt. En enorm explosion om man jämför med hur lite som hände innan den här vetenskapliga revolutionen. Och vi visste inte heller någonting om mikroorganismerna. Ingenting. Nej. Vi hade ingen aning om vad som fanns in i våra celler och så vidare. Och att de här encelliga organismerna som miljarders in i våra kroppar, att de var våra bästa vänner och våra dödligaste fiender. Att en del av dem smälter våran mat och rengör inälvorna, och så andra blir sjukdomar, epidemier och så vidare. Men det var först, fast jag tycker det var ganska tidigt ändå, men det var 1674, så var det om man heter Anton van Leeuwenhoek, då borde man vara holländare, eller hur? Måste han ha varit. Han gjorde ett hemmabyggt mikroskop.
Coolt.
Och såg massa varelser myllra i ett vattendropp. Måste ändå varit en spännande tid.
Man måste bli lite förskräckt. Det måste varit helt läskigt. Alltså.
Ja.
Här lever det liksom levande varelser som vi inte visste fanns.
I en vattendroppe. Massor.
Mikrokosmos är ju så fascinerande.
Ja. Ja, det är det verkligen. Ja. För ofta är det väldigt likt makrokosmos.
Ja, ja.
Och idag har vi till och med makten över bakterier och mikroorganismer till viss del.
Mm. Mm.
Vi kan genmodifiera och vi kan producera läkemedel och döda parasiter. Och vissa rår vi ännu inte på. Men vi forskar ju för att rädda liv. Om man tänker till exempel på HIV. Så visste man ju inte alls vad man skulle göra åt det när det kom.
Jag träffade en HIV-professor faktiskt i helgen.
Ja.
En kvinna, ascool. Hon sa det att när torka aldrig tårar kom, vilken revolution det var för alla som blir HIV-smittade idag. Men sa hon också att tänk om...
Förstå hur det var.
Att förstå hur det var, ja. Men hon sa också, tänk om man hade kunnat dra det ett steg längre och berätta för alla att få HIV idag. Det kan man kan inte bota det, men man kan leva ett helt liv och dö av ålderdom med bromsmedicinerna som är så jäkla bra.
Mm.
Och man kan också skaffa barn. Om man tar sin bromsmedicin varje dag så är risken att smitta någon 0,00000 promille. Så man får alltså som HIV-smittad ha sex under en period om man äter bromsmedicin och man försöker få barn.
Jo, det är ju helt otroligt om man jämför med då det som Torka aldrig tårar gjorde så... gjorde så att alla fick se med fantastisk serie, Gardells serie där, hur fruktansvärt förloppet var. Och även här i en del fattiga länder fortfarande, men det finns ju även bromsmediciner där.
Mm. Ja, det var bara en parentes.
Ja, men det är ju jättebra exempel på vad forskningen gör. Men det mest anmärkningsvärda då, och som han, den här författaren, kallar för det mest definierande ögonblicket under de senaste 500 åren kom klockan 05:29:53 på morgonen den 16 juli 1945. Vad tror du det var?
Berätta inledningen, inte årtalet, utan vad sa du innan?
Det mest anmärkningsvärda och definierande ögonblicket under de senaste 500 åren är svårt.
Kan det vara penicillin?
Ja, för det är ju faktiskt ett av dem som har definierat oss mest, kan man säga också. Det är anmärkningsvärt i alla fall, eller hur? Det räddar ju enormt många liv. Men det här är någonting sämre, kan man säga. Men också...
Atombomber.
Precis. I den sekunden så sprängde amerikanska vetenskapsmän den första atombomben. I New Mexico där då, testade de. Och han skriver så dramatiskt, från detta klockslag har mänskligheten haft förmågan att inte bara förändra historiens gång utan också göra slut på den.
Verkligen.
Och den här historiska processen då, som ledde fram till atombomben eller till att vi kunde åka till månen, den kallas ju för den vetenskapliga revolutionen då.
Ja.
Och vi har fått alla de här nya förmågorna genom att satsa resurser på forskning. För det gjorde man inte innan.
Nej.
Så vi har fått tro på att om vi kan öka vår förmåga som ras, eller som liksom den mänskliga rasens förmåga, genom att investera pengar i forskning. Mm. Och sen så visade det sig ju då för alla att det var ingen blind tro det här. Utan upprepade gånger, som han med mikroskopet där, så fick man ju bevis för att ju mer man satsade på det här, ju mer man forskade, desto mer kunskap, desto mer upptäckte man. Det var ju så, det som var samtida med det här, med de här upptäckterna, var ju också att man upptäckte att man började, det började ju med att man började upptäcka nya världsdelar, och det här att jorden inte var platt, att man började rita, och det började med att man började rita kartor. Man tittar på så här gamla kartor där man inte visste vad det fanns, så började man ju rita drakar och, du vet, eller hur? Det var så här eldar och demoner och så.
Ja.
För att man visste ju inte vad som fanns där, men det måste ju finnas något. Men sen började man plötsligt rita kartor med blinda fläckar.
Gjorde man det? Jag har aldrig sett.
Och vad fanns det på den där blinda fläcken? Man började åka dit för att se. Vad finns det där vi aldrig har varit?
Mm.
Och det finns något som heter ignoramus.
Och det är... det där hoppar vi över. För jag tappar bort det.
men det, jag tänker det här med att resa ut och inte veta vad man ska finna och tro att världen är platt och att man ska kunna trilla av.
Mm.
Det måste ju kräva ett extremt stort mod. Jag tycker det låter asläskigt.
Eller hur? Men det är ju som att de gjorde den yttre resan som vi sen nu gör den inre resan.
Mm.
Vi har ju inget att hålla oss i längre. Vi gör en inre resa där vi tror hela tiden att vi ska ramla av.
Ja.
Vi har ju inga, i ett sekulariserat samhälle som jag älskar, det öppna demokratiska samhället, så har vi ju inga definitiva sanningar. Vi lever ju i föränderlighet och att det hela tiden upptäcks nya saker och att gamla upptäckter får man lämna därhän. De är liksom bara som trappsteg till nästa nivå på något sätt. Men på tre sätt så skiljer sig i alla fall den här, orkar du lyssna?
Jag tycker det är jätteintressant, jag sitter och lyssnar som tusan, men det är också många tankar som kommer upp.
Ja, det är bara att bryta, det är bara att säga till. Men den här moderna vetenskapen då, som vi kan kalla den här kunskapsrevolutionen, den skiljer sig från alla tidigare traditioner kring kunskap som man på följe på tre sätt. Och det första var viljan att erkänna okunnighet, för det var man inte villig till, det handlade om makt förut. Man måste få folket att tro att kungen, ja, men i Egypten till exempel var ju kungarna och drottningarna gudar.
Det var lite som när du var ung, Anja.
Ja.
Och inte ville erkänna att du hade fel.
Jag var en gud.
Du var en fossil skulle jag säga. Nej.
Eller jo, men det var ju då, och det enda om man inte, om man kan allt, då finns det ju bara avveckling efter det, eller hur?
Ja.
Men om man inte vet så finns det utveckling.
Ja, väldigt sant. Vad klokt du är, min vän.
Alltså, som klok som en bok.
Ja.
Men det som följer på det här då, att vi erkänner att vi är okunniga, det är att inga begrepp, inga idéer eller teorier är heliga och höjda över all diskussion. Det är ju där vetenskapen krockar med dogmatisk tolkning av olika religioner.
Mm.
Därför att allt kan diskuteras, allt kan plockas isär. Mm. Det tycker man inte, tyckte man inte förr, och det tycker man fortfarande inte inom vissa falanger i vissa religioner.
Men det är väldigt spännande. Vi har sett Hunger Games här i familjen igen. Och där tycker jag den är så extremt smart som en framtidsvision eller en fiktiv värld. Hur presidenten i en diktatur jobbar just med de inre mekanismerna.
Mm.
Att han överöser de betydelsefulla, att bli helt besatt av utseende och skönhet medan han diskuterar krigsstrategier och hålla folket i schack. Genom att ge dem den här ytan och den här finishen, och genom att hela tiden ha skrämsel runt omkring.
Bröd och skådespel åt folket. Det kan ju hända verkligen när som helst.
Det händer ju nu. Det händer ju nu,
liksom. Ja. Precis. Och det är lättare att det händer där man är, där det finns ett totalitärt sätt att tänka ju. Per tradition, liksom.
Och där människor per automatik inte är lika mycket värda. Att man går tillbaka till typ vårt gamla bondesamhälle där det fanns de fyra stånden som var olika mycket värda ju. Och vi har ju kvar det delvis idag. Jag tänker kvinnor idag i de många samhällen och inklusive Sverige. Vi är jämställda, men vi är fan inte ända fram. Jag tänker hur det skulle vara att leva ett liv och inte vara rädd att behöva tänka på hur jag går hem, om jag går hem själv, om min dotter går hem själv, om min dotter rör sig i farliga områden eller jag själv. Alltså, det där är ju inte jämställt när halva befolkningen behöver tänka så och halva inte.
Nej, det är det verkligen inte.
Nej.
Det är det verkligen inte.
Nej.
Och det där är ju också, om man tror blindt på att man vet att män är mer värda än kvinnor. Det är också det där, tro blindt på att något är, det bara är så här.
Men, så blir det så, och det, menar, det här, jag menar, vi fick rösträtt för mindre än 100 år sedan. Och då var kvinnan inte ens betrodd med det. Det är klart att vi har mycket kvar att förändra. Vi har ju hur mycket som helst kvar, även om vi är på god väg.
Och det är vi bara i början egentligen.
Ja.
På att också upptäcka. Ja, just det. Som det kom häromdagen, apropå det här med manligt och kvinnligt just då. Att det finns inga emojis
Såg du det? Som har det finns inga kvinnliga emojis som har ett yrke. Först så kommer emojisarna och man reflekterar inte. Man är så van. Ungefär som att många av oss inte reflekterade, men det finns ju inga olika hudfärger på emojisarna.
Nej, men precis.
Efter ett tag så började fler och fler liksom, men hallå. Det kanske var mer uppenbart, men just det här. Att ingen,
vad är det, män som har...
Ja,
som
det
har...
är någon som är ambulanssjukvårdare. Som
ja,
har
tomte
en liten,
finns också.
Ja, tomte. Och sen finns det någon... Ja, det finns några.
Ja, men det är sant, Daniel.
De tjejerna gör bara någon grej med håret.
Det finns en prinsessa, det är väl ett yrke, antar jag.
Ja, precis. Prinsessan Färten. Men i alla fall, för att återgå till det här, så att det som skiljer sig då, det är viljan att erkänna okunnighet. Att man i jätteobservation och matematik har fått en central ställning. För matematik, det var bara något liksom så här perifert förr. Det var inte speciellt viktigt att kunna någon matte. Och sen att lära sig nya saker. Att lära sig nya, förvärva nya förmågor. Att utveckla ny teknik med hjälp av den nya forskningen. Då, att använda den praktiskt också.
Ja.
Alltså alla förmoderna kunskapstraditioner som islam, kristendom, buddhism och konfucianism som man ju hade i Kina, vet du.
Nej, det visste jag inte, men ja.
Nej, de hävdade att allt som var värt att veta om världen, det var redan känt. Mm-hmm. De stora gudarna eller den allsmäktiga guden eller visa män i det förflutna, de besatt en sån här allomfattande visdom som hade uppenbarat sig för dem. Och det fanns nedskrivet i skrifter och i muntliga traditioner. Och om man var en vanlig dödlig så fick man kunskap om de här sanningarna, de här eviga sanningarna, genom att dyka ner i de här gamla texterna och förstå sig på dem. Man kunde till exempel bli munk eller ja, nunna och studera de här grejerna då. Och man kunde liksom inte föreställa sig att Bibeln och Koranen eller de här Vedaböckerna skulle ha missat något. Någon avgörande hemlighet i universum. Och framförallt kunde man inte tänka sig att det här är ju hans spekulationer naturligtvis, men det är hans förklaring till varför det har stått stilla så länge. Man kan inte tänka sig att vi människor som skapelser av kött och blod kanske skulle kunna upptäcka den här eventuella hemligheten då, som man hade missat i de här heliga skrifterna.
Mm.
Det var ju det man började tänka då. Kanske vi vanliga dödliga människor, vi syndare kanske kan komma vidare.
Ja. Ja, fortsätt.
Och då tänker jag så här, det är ju precis som med jaget. När man erkände okunnigheten så blev den moderna vetenskapen dynamisk, smidig och undersökande. Mycket mer än de här gamla religionerna. De var ju inte så dynamiska, inte så smidiga heller. Väldigt fyrkantiga ibland. Och inte särskilt undersökande, för bara i förhållande till sig själv liksom.
Ja, det skulle vara judendomen i så fall som går ut på att diskutera de här tårarullarna och avbrutet.
Mm. Men det handlar ju också om jaget. Att om jag blir ju en mer dynamisk människa. Det kommer jag ihåg att min första terapeut sa till mig. Mm. När jag satt med en jävla ångest. Kan du inte tänka dig att leva mer i dynamik, Anja? Nej, jag får ångest! Kan det inte bara vara som en lång, rak linje? Det jag vet vad som ska hända. Kanske därför jag är skådis, Julia. Då får man ett manus och så ska man gråta där. Och...
Ja.
Så kan det vara. Det kan vara väldigt tryggt att gå till teatern när allting annat stormar. Och veta vad man ska grina.
Ja.
Men nu ska jag försöka knyta ihop det här lite då.
Ja.
Man trodde ju inte då att man kunde göra någonting åt någonting. Sjukdomar och svält och fattigdom och krig, det var liksom en del av vad det var att vara människa. Det var bara var så. Det gick inte att göra det bättre. Det var så det var.
Ja.
Och många religioner trodde att det skulle komma någon slags messias en dag. Och då skulle den här messiasen som kom, eller vad det nu var som skulle komma, göra slut på allt krig och allt svält och död och sådär. Man trodde inte att vi skulle kunna uppfinna nya redskap eller något nytt material som skulle göra att man kanske till exempel kunde... Ja, eller någon ny medicin och så.
Så slutsatsen är liksom att den nya ubåten är Gud.
Jag förstod ni nu vad Julia menade? Nej, men man började ju tro. Man hittade, ett exempel är blixten.
Ja.
Alla trodde ju att det var en gud som slog där upp, att det var en massa synd som skulle straffas. Men så mitten av 1700-talet så var det en snubbe som tänkte att, men jag ska prova en hypotes här. Om det kanske bara är en elektrisk urladdning, så gjorde han något med en drake när det var åska.
Ja.
Och det gjorde att han kunde uppfinna åskledaren. och avväpna gudarna. Vi var ju helt utlämnade till vädrets makter innan. Slog blixten ner någonstans i ens hus och var det kört. Men han kunde då uppfinna åskledaren genom att göra experiment. Eller fattigdom. Det är ju också sånt, det trodde man också var, det måste alltid finnas. Men nu vet man att de senaste rönen om ekonomi, medicin och sociologi, bla bla bla, kan faktiskt minska fattigdomen och har ju gjort det också.
Det känns som att det här lutar till, åt liksom en hyllning till vetenskapen, utvecklingen.
Nej, vi kommer till det sista nu, och det är ju så här. Det finns ju ett problem som plågat mänskligheten. Mm. Det är väldigt besvärande, intressant och läskigt. Döden.
Mm.
Och alla religioner och ideologi säger att döden är vårt oundvikliga öde.
Mm.
Man kan ju inte ens föreställa sig en religion som inte bygger på döden, eller hur?
Nej, det är att ge förtröstan till det på något sätt.
Ja, och alla har varit upptagna med att finna någon mening med döden. Det är vi ju fortfarande såklart. Det är inget fel med det. Men vi var inte upptagna för med att försöka upphäva döden.
Nej.
Jo, de här som skulle finna det vise sten och det där i och för sig.
Mm.
Du vet.
Ja, jag vet.
Men nu har vi förstått, vi dör ju inte för att det är någon slags gudar som vet det.
Nej, för att kroppen tar slut rent fysiskt.
Precis, tekniska haverier. Det är precis det du säger. Kroppen tar slut, vi får en hjärtattack, cancer, en infektion.
Mm.
Och varje tekniskt problem har ju en teknisk lösning. Man kan få en pacemaker. Mm. Man kan nu göra hjärttransplantationer. Det kom ju när vi var små. Visst var det 70- eller 80-talet när den första hjärttransplantationen gjordes, och det var en stor världsnyhet. Nu görs det till höger och vänster hela tiden.
Ja.
Och man provade med grishjärtan och massa grejer i början. Precis så som man håller på med andra experiment idag.
Ja.
Vi arbetar på det. Och bakterier kan kuvas med antibiotika och så. Och förr så dog man om man fick en pil i armen, för det blev en infektion och armen ruttnade, och så kunde man inte hugga av den vid axeln, för det är en led. Då fick man kallbrand och så dog man, hur rik man än var. Det här hände ju Rikard Lejonhjärta till exempel. Och så sent som på 1800-talet, slaget vid Waterloo som Abba sjunger om, så låg det liksom amputerade armar och ben överallt. Man visste inte hur man gjorde, man visste inte hur man stoppade en infektion. Men sen så blev det döden led ytterligare bakslag, och det var liksom barnadödligheten. Hur rik du än var, det finns berättelser om kungar och drottningar som födde 16 barn och bara 3 blev vuxna. Och då blev de typ 29 år. Och så är det ju verkligen inte längre någonstans. Nej. Så nu kommer vi äntligen till det som jag ska säga då. Tror du, Julia, att vi kommer finna evigt liv? Eller kommer vi kunna skapa typ den här, du vet, Frankenstein? Det är ju inte bara en skrön. Det är ju någonting som vi människor, när den här vetenskapliga revolutionen kom igång, börjar tänka på. Kan vi skapa en människa som artificiell?
Som en robot eller mer som en människa med mänskliga organ då? Eller?
Men det finns ju, du är inne på helt rätt frågeställning, för det finns ju 3 olika sätt.
Ja.
Det vi kan göra idag, till exempel, jag har sett en bild i den här boken på en mus som har ett öra på ryggen.
Just det.
Örat är gjort av kovävnad som man har kunnat styra så att det växer och blir till formen av ett öra, vilket gör att vi kan alltså odla kroppsdelar. Det är det man håller på, det är biologisk ingenjörskonst.
Det är helt sinnessjukt, ja.
Ja, det. Eller man kan ta DNA. Man kan uppväcka döda arter, kanske håller man på med. Man har hittat DNA från en mammut ju. Eller neandertalare. Man skulle kunna kopiera deras DNA. Och det finns redan surrogatmödrar som står på kö för att få föda den första neandertalaren på 30 000 år.
Åh, herregud.
Det är lite som Bowies nya låt, Lazarus.
Ja.
Ta din säng och gå. Man har forskat fram maskar som lever 6 gånger längre. Man har forskat fram geniala möss som har mycket bättre minne och större inlärningsförmåga än vad de hade förut. Så allt det här kan man göra. Så man kan dels biologiskt, och sen så kan man också skapa då det som du var inne på lite nu här, såna här cyborgs. Lite som den här äkta människor handlar om.
Ja, just det.
Eller hur?
Ja.
Den såg aldrig jag. Eftersom jag är så dum så jag tackar nej till en roll där ni så orkar jag inte se den sen.
Nej, men jag förstår det. Den var speciell.
Artificiell intelligens.
Ja, precis. Men de är ju robotar, de har ju inte kött och blod. De var väl mekaniska, de började laddas med ett batteri liksom.
Ja. Men man har också kunnat skapa så här möss som är monogama. Fast de egentligen är promiskuösa. Så det skulle kunna vara något. Vi kanske lever tills vi blir 200 år och är monogama hela tiden. Kan du tänka dig vad tråkigt? Eller så blir vi så cyborgs. Om man råkar då bli gammal så får man nya ben. För redan nu så finns det ju armar som man kan styra via tanken och så vidare.
Ja, just det.
Eller
det,
så kan man bli ihop med en dator. Vad skulle du föredra av allt det här nu då? Du säger att du levde. Det tror man i alla fall. Att man kommer ju kunna, för att säga till någon, jag antar att det var så här. Jag vet inte, vad tror du? Att det var så att om man skulle sagt till någon på 1700-talet när medellivslängden i Stockholm var 29 år. Ja, den kommer att vara 90 eller 80, 85 sen för kvinnor till exempel. Då måste man ju tro att det var ett skämt. Det går ju inte. En kropp kan inte hålla så länge, måste man tänkt.
Men vad var mina val nu?
Att du får, du blir 200 år och du får leva med en man som har gjorts monogam. Så ni lever hela livet ihop i 200 år. Eller du kanske träffar honom när du är 50 då, säger vi.
Men går du att programmera om den här monogama människan? För annars är den dömd att leva i ensamhet för all evighet om den ena dör.
Ja, men då finns ju en annan monogam. Då är du monogam igen.
Ja, det kan man vara. Så. Ja,
du behöver inte gå till graven och ligga där och vara monogam. Utan du...
Nej, vad bra.
Eller att du skulle träffa, bli ihop med din dator. Eller att du skulle ha en sån här cyborg. Typ hasta la vista, baby.
Nej, för fan. Nej, men jag skulle nog, om man träffar rätt liksom. Jag såg till exempel Stjärnorna på slottet när Amanda Ooms pratade om sin kärlek till Joakim Tåström. Den här kärleken tar aldrig slut och de hittar tillbaka till varandra och varit kära sedan de var 17 med många långa avbrott och dramatik. När hon pratade om honom så kändes det som, men gud, det var liksom det ultimata. Hon pratade om, jag tror hon säger Joakim 30 gånger i det programmet.
Det måste vara hemskt för den mannen som hon lämnade.
Ja.
Han var bara en parentes.
Ja, han var bara en parentes, ja. Mm. Men jag menar, om man träffar den typen av kärlek då, eller... Det är ju jättesvårt, men hittar man rätt man? Till exempel, jag skulle gärna välja att leva med min man. Ett monogamt förhållande i 200 år, liksom. Det skulle jag, ja. Men om man träffar fel, om man träffar något riktigt jävla rötägg när man är 18 och är liksom, och är programmerad att vara monogam mot det här arslet.
Det är sant, då måste man ju ha också manipulerat den här människan så att den blir god. Mm. Men vad finns det då för spänningar? Vad har man då? Men då kanske man kan åka på semester på Mars eller någon annan galax eller någonting.
Men spänningen för mig ligger inte i att det finns möjlighet till någon annan. Spänningen ligger i att utforska livet tillsammans för mig idag.
Mm.
Nu när ni snackar med vuxen människa, inte med en 18-åring.
Det är bara jag som är som en 18-åring.
Nej, men
jag tänker så här, vi skulle bli jättetrötta på varandra, jag och Theo, efter 150 år.
Men säg inte det.
Nej, kanske inte.
Men du vet, själv när en relation är, så blir man skittrött på sin partner och vill bara slå människan i huvudet. Och sen så bara händer det någonting som gör att man tänker, men gud vilken tur jag har. Som
ja, det är sant. Det är sant. Det är verkligen sant.
Men det är klart, man stänger ju ganska många dörrar, det gör man. Men jag är inte så intresserad av de dörrarna, Anja.
Nej.
Mm.
Det skulle ju komma någon och knacka hårt på din dörr förresten, har du gjort det?
Ja, nej, det har det inte. Men jag måste gå tillbaka till henne. Det ska jag göra nu.
Ja, för er som inte förstår vad jag pratar om nu, så var det så att du var hos ett medium som alltså, sa att det skulle komma en man.
Och knacka på.
Knacka på, som inte var Stoffen.
Och som skulle vara ganska enträgen, men väldigt artig.
Ja, nej, men det värsta ödet vore väl då kanske om man fick en monogam neandertal. Ska vi köra tre snabba? Jag vet att vi kommer bli halshuggna nu av Theo, för att det har varit ett väldigt långt program. Nej, men det var ju så länge sedan.
Ja, förlåt Theo och förlåt alla lyssnare. Vi gick loss här. Det var för många makro- och mikrokosmos för min hjärna att vara snabb på. Du har ju nästan tagit min första tre snabba.
Uh-huh.
Men nu ska du få, nu pratar jag till den vuxna, Anja.
Uh-huh.
Mm. Beskriv David Bowie med tre ord.
Androgyn, spöklik och intelligent.
Mm.
Mm. Du, jag frågar dig nu. Och du blir tvungen att, du får inte vara skådis längre. Du måste vara operasångare, barnboksillustratör eller musikalartist.
Ja, men det är ju enkelt. Alltså, barnboksillustratör tjänar man för dåligt på. Mm. Opera, Anja, jag svär i kyrkan. Jag förstår det inte. Jag får ont i huvudet. Jag älskar musikal. Musikalartist.
Ja.
Mm.
Det är det sista jag skulle valt.
Ja, nej, det skulle jag ha gjort. Mm. Jag älskar musikal. Du har en semester nu, säger vi. Du ska få vara ledig en månad, säger vi.
Mm.
Och då får du två alternativ. Det är färdigbetalt och det är bara att åka för dig och din man och dina barn. Men jag har två val. Det ena är en lyxkryssning till havs, alltså typ i Karibien eller... Ja.
Mm.
Mm. Det andra är en äventyrsresa i tropikerna. Lite mer hardcore, lite stökigare, men otroligt vackert. Vad väljer du?
Jag tror jag behöver... Egentligen behöver jag vila, men jag tror att jag skulle må bättre av en äventyrsresa.
Mm.
Att få landa när jag använder min kropp, inte när jag ligger still och vilar. För jag tror att jag är för överladdad, jag skulle få ångest på en strand.
Mm.
Ja. Du då, vilken musikgenre blir du glad av?
Mm.
Hiphop, jag visste det. Vad förvånad alla skulle bli om du sa hiphop.
Hip-hop. Vilken musikstil jag blir glad av? Men jag blir glad av chansonger, franska chansonger blir jag glad av.
Ja, vad härligt.
Mm.
Ja.
Mm. Du, det här har du nästan också svarat på. Anja... Jag vill att du preciserar en av dina money notes, money skills.
Mm.
Det behöver inte vara den ultimata, utan bara en av dem.
En av mina money skills är... Jag är faktiskt också rätt bra på att gråta. Gråta och skratta.
Det kan bli en rolig roll för dig.
Mm.
Ja.
Julia, vilken musikgenre får du ångest av?
Ja... hårdrock, metal. Jag får sån ångest, det låter så mycket. Mitt hår...
Vad roligt.
Men det går inte.
Nej.
Jag får värk i öron. Alltså jag blir som en tant. Sluta, stäng av gnisslet. Hemskt. Tant Julia har pratat.
Ja. Det var allt för oss.
Tack alla kära lyssnare för att ni hänger på även när vi är helt oregelbundna i våra cykler.
Jag kan säga att vår mens är oregelbunden nu.
Mm, det är det. Och tack Theo Holmer för att du klipper och producerar och gör oss bättre än vad vi är.
Mm.
Och tack för att ni följer oss på Instagram, Anja Lundqvist och Julia Duvenius. Och mejlar oss på anjajulia@gmail.com och tar in vår Facebook-sida, Anja Julias podcast. Ha det gott och gott nytt år, kära lyssnare.
Ja, gott nytt år. Hej då.
Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.